Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig, Ida Thirén, författare och kulturjournalist live från Los Angeles.
Och mig, Pontus de Wolf, live från Gotland, musikskapare.
Hallå!
Välkomna! Tjena! Tack, välkomna. Mm. Hur är läget, Ida?
Jo då, jag har varit vaken sedan klockan 3:30. Det är nu, jag tror jag är inne på min kanske fjärde dag i Los Angeles och jag har fortfarande inte... Fortfarande väldigt jetlaggad och somnar så här vid 8 på kvällen och vaknar så här 4 på morgonen. Men jag tänkte jag skulle kanske hålla i det. Jag är bara här typ lite drygt 2 veckor så det känns knappt värt och det blir så jobbigt. Alltså jag har ju rest mycket mellan USA och Sverige och min erfarenhet är att det är jättejobbigt när man kommer tillbaka till Sverige på vintern. För att det är ju solsken som gör att man lättare blir av med jetlag.
Ja.
Så när man kommer till Sverige och det är mörkt ute så är det väldigt svårt att hitta mina bäringar. Så jag har redan så mycket sömnproblem så att... Jag tänkte, jag kanske bara låter det vara så här att jag lägger mig tidigt och går upp tidigt och så blir det lite mindre jobbigt när jag kommer till Sverige.
Ja, att du åker till LA bara för att jetlagga sönder din Sverige-jetlag så att säga. Så kanske liksom dina sömnproblem försvinner om du får sömnproblem i LA istället.
Oj.
Du bara förlägger dem där.
Ja, ah, du tänker så jag lämnar dem där. Så.
Ja.
Ja, vi får se. Ja. Ja. Men hur är det med dig då?
Det är bra, här är det ju kväll. Så att det är liksom solen har precis gått ner här och upp hos dig på något vis. Lite som i Lejonkungen introt, du vet, när de sjunger en sol som gick ner någon annanstans. Det slog mig häromdagen när jag stod och diska att Lejonkungen kommer ju bli ihågkommet som så här, ett av vår tids största litterära verk. Det tror jag på fullaste allvar. Vad säger du om den tesen?
Fast det är ju inte litterärt verk. Eller vad menar du?
Nej, men det är ett konstnärligt verk. Ja, precis. Ja.
Ja, men det kan jag nog ändå köpa. För den har jag liksom... vi var ju barn när den kom. Så man tyckte såklart den var skitbra. Men jag kan inte se att någonting har varit bättre sedan dess. Som jag vet.
Nej, inte inom något medium. Knappt. Alltså den är ju...
Perfektion.
Den känns ju så här klyschig att gå tillbaks till. För att vi växte upp med det som så här... Tecknad film, det är ju inte riktigt... konst, eller vad man ska säga.
Nej, det är väl låg status då.
Men nu är ju liksom handritat, handanimerat är ju hög status. Alltså det är finkultur jämfört med dataanimation liksom idag.
Mm, just det. Mm.
Den är fascinerande. Särskilt fascinerande att se med sitt barn nu när jag också är far och ska fostra en kung.
Jag ska fostra Pontus Wolf, hela Sveriges daddy. Det är min tes här i podden att du är som pappafigur.
Precis, snart kommer alla förstå. Men den är väldigt spännande att se hur det hänseendet. För att då trycker han min hand lite hårdare där när han förstår att allt är förgängligt. Men jag tycker den är fascinerande för att den... kom som en så här uppstickare i en epok där Disney satsade stenhårt på Disney-prinsessor. De hade precis liksom gjort en comeback med så här Lilla sjöjungfrun, Prinsessan och odjuret. Och sen efter dem liksom, för de hade ju haft ganska kärva tider i något decennium där. 80-talet är inte Disneys liksom starkaste period. Men då skulle säga nästa stora Disney-film vara Pocahontas. Men då behövde det teamet, liksom det här superteamet som hade gjort Little Mermaid och så här, de behövde liksom mer tid. Och då skickade man in B-teamet för att göra Lejonkungen. Ett så här,
oj.
Ja, den här gamla gör så här Disney med djurkaraktärer. Det känns så himla B.
Mm-hmm.
Så då fick de så här, då väcktes deras liksom revanschlusta och de ville bevisa sig. Så att den är gjord med mycket lägre budget, men den har ju blivit liksom, ja, den är 10 gånger större än Pocahontas är liksom i backspegeln.
Gud.
Kulturellt.
Ja, vad intressant.
Ja, jätteintressant.
Ibland less is more.
Ja, precis.
Hålla sig till det enklaste.
Visst.
Oh, jag har haft en. Jag tänkte att jag inte hade någonting att prata om podden, men jag hade tack och lov gjort en liten lista på min telefon och jag har ganska mycket att prata om i podden.
Gud vad skönt. Alltså man behöver ju bara sätta på rec så triggar ju gärna liksom den tårtbiten på något vis.
Mm.
Och så här, vi ska tömma cashminnet på poddämnen nu. Vad bra.
Ja.
För innan vi hade lite podden så las det ju bara på hög, i alla fall i mitt huvud.
Mm.
Till liksom ingen nytta. Men
ja,
låt
alltså
mig
jag
höra.
Skrev artiklar förut. Ja, jag först skrev artiklar sen, så när jag inte skrev artiklar så mycket längre, då blev det lite, som du säger, lite fullproppat i huvudet. Mm. Jag har ju, bland annat har jag lyssnat på en podcast som jag tipsade dig om också. Jag vet inte, har du lyssnat på den?
Nej,
The Death of an Artist heter den.
Jag visste att det hade en hemläxa, men det har jag missat. Eller glömt.
Det var helt otroligt bra. Alltså, alla som lyssnar på det här, först när jag sätter tänka av det här, sätt på den här podden. Det finns i, jag tror det är 6 avsnitt. Det är faktiskt true crime, och det är ingenting som jag är så jätteintresserad av i alla fall. Men
nej.
Det handlar om konstvärlden då, så det är det jag är intresserad av.
Ja.
Det är den kända skulptören Carl Andre, som var väldigt tidig i amerikanska minimalismen. Och hans fru, Anna Mendieta, dog väldigt ung, och hon var också en konstnär, hon var utspelning från Kuba och väldigt intressant, feministisk, väldigt edgy, radikal konstnär.
Mm.
Och under väldigt mystiska omständigheter dog hon. Som man kan förstå när man lyssnar på podden, så är det ganska, man kan nästan inte utesluta faktum att det förmodligen var han, Andre, som knuffade henne ut genom fönstret. Det är väldigt svårt att tänka sig någon annan förklaring, för att de förklarar väldigt ingående då hur rättssystemet ser ut och behoven av bevis, och man ska inte ha något minsta tvivel för att fälla någon och så vidare. Men
är det
som
i
lyssnar,
USA?
Så förstår man ju att det här är i USA, det här är i New York på typ 80-talet.
Mm.
Och den är så otroligt intressant, och man får lära sig mycket om konstvärlden, om konst, om hur det fungerar med tystnadskultur kring konstvärlden. Och hon som håller i det är en väldigt välkänd curator, alltså konstcurator. Och hon tar lite bladet ur munnen och pratar om det här som så här ingen vill prata om, för att det är så respekterade konstnärer man ska antala på. Don't ask, don't tell, liksom.
Mm.
Och det är så intressant, man får liksom förstå hur konstvärlden fungerar, man förstår hur man får lära sig om konsthistoria, om feministisk konstikon, om amerikanska minimalism. Alltså det är så mycket som de trycker in i de här 6 avsnitten.
Wow.
Så jag tycker verkligen att, jag tror att jag kan nästan säga att gillar man här, våran podd, då tror jag absolut att det här kommer vara en riktigt wow.
Gud vad härligt. Mm. Det låter som att jag skulle älska den.
Jag tror faktiskt att du skulle det. Så den vill jag verkligen tipsa om.
Jag tycker det var kul att du sa det där om modern konst. Det har hänt en rolig sak tycker jag nyligen. De har nämligen upptäckt att en Mondrian-tavla som hänger på MoMA i New York har hängt upp och ner i 75 år.
Men gud.
Apropå minimalism. Den heter New York City 1. Om man inte vet Mondrian, det är väldigt så här, skarpa färgfält i liksom grundfärger, som så här, en av de största modernistiska konstnärerna. Men den kan de inte vända åt rätt håll nu, för att då är de rädda att den ska paja.
Men gud.
Men man kan gå in på The Guardian för att se liksom åt det rätta hållet och åt det falska hållet. Men det är väldigt spännande, för då kan man tänka liksom, det belyser ju verkligen så här mottagare mot ursprungsidé i ett konstverk. Alltså väldigt många tavlor skulle ju kanske funka upp och ner och sådär. Men det var bara en bisats. Men jag har senaste minuterna här bara så har jag druckit champagne och kollat på Notting Hill.
Men åh!
Det är vad vi gör. Jag är på Gotland, för vi är på sånt här höstlov.
Just det.
Liksom. oktoberlov. Jag minns inte att de var så här långa när jag var liten. Men för er som inte har barn nu är man alltså ledig liksom hela veckan. Hela allhelgona veckan.
Plus då två helger, så det blir så här 10 dagar.
Ja, precis. Och jag är på Gotland och vilar. Jag kan berätta från vad jag vilar sen. Men det slog mig att det var väldigt härligt att kolla på Notting Hill. Från många, många aspekter. Det är så totalt liksom kolla på 90-talet i någon slags förskönande lins. Dels är det roligt att se Hugh Grant och Julia Roberts unga igen. Mm. Såklart.
Innan han låg med prostituerad och åkte fast. Mm.
Ja, exakt. Och innan hon spelade prostituerad. Nej, det gjorde hon innan. Men,
ja.
men det är roligt att se liksom, Notting Hill var ju verkligen en så här. Det var en epokisk film verkligen. Ja. För den var lite lik så här Amelie från Montmartre, att den så här
den
hypade en stadsdel så Aha. mycket att den stadsdelen förvandlades till någonting annat.
Just det.
För att i den här filmen så är det liksom en så här levande, sprudlande bagaren går ut och ropar på gatan på morgonen att den har så här fresh bread. Och det finns små mysiga bokhandlar och folk typ bor där. Medan nu är det så här en av Londons så här dyraste stadsdelar och det är absolut stendött. Det går lite turister där men det är liksom noll liv.
Mm.
Så det är verkligen en så här, ja, precis som Montmartre var i gamla romantiska filmer.
Alltså jag bodde i Montmartre när jag jobbade som modell i Paris. Då bodde jag i Montmartre. Och så ihop med en spansk modell som nu är väldigt, väldigt känd i den spanska världen. För hon, redan då var hon ihop med en tv-stjärna i Spanien då. Jag tror det var en serie som var populär både i Spanien och i Latinamerika. Okay. Han är väldigt snygg, men de har på sagt faktiskt skilt sig ganska nyligen, vet jag, men de har ett barn ihop, men redan då var han väl lite så känd, men nu är han liksom superkänd. Och hon blev sen, när hon slutade vara modell då, i samma agentur, så blev hon, eller slutade vara modell, men slutade bara vara modell, blev hon liksom skådespelerska och typ tv-presentatör och sånt där, så hon är jättekänd i spanska världen, alltså hon är från Spanien, hon är från Valencia. ja, i alla fall, så där bodde vi i Montmartre i en liten lägenhet precis vid Sacré-Cœur, så att när man kommer gående från tunnelbanan i Montmartre och upp för backen där, så ligger ju Sacré-Cœur, den här kända kyrkan på toppen, så det stod, alltid jag kom ut från mitt hus, så stod det turister och tittade så här vilket håll, jag bara pekade, jag bara där, och så var det Sacré-Cœur, det var alltid där de stod så här, skulle välja väg. Men det var inte så, som du säger, för att komma till din poäng där, det var inte så mysigt som man tog. Alltså det var ju inte...
Nej.
Det var egentligen massa ganska dyrt och väldigt fint, men det var ju verkligen inte den här Amelie från Montmartre, bageri, boulangeri, myspysstämningen om man säger så. Ingenting sånt.
Nej, det enda man ser, det är ju de här gatukonstnärerna som vill måla av en liksom. Men de är ju på något vis här statister i en så här fantasi Montmartre.
Ja.
Alltså de liksom lever där, men de lever på alla som inte lever där. Det är ju verkligen som en kuliss bara för folks här dröm om den platsen.
Och det här var ju nästan 20 år sedan. Alltså det var ju, ja, skitsamma. Det var ju 15 år sedan. Nej, det var mer 20 år. Ja, skitsamma. Mm.
Ja, men det var på det var då jag liksom var där sist också. Sen dess har jag inte velat åka dit. För att jag har ju liksom inget eget liv liksom.
Nej. Men det är en epokgörande film.
Ja, men det är därför det är väldigt roligt att se den här filmen, för att det är också en väldigt bra romcom. Alltså Notting Hill. Och så här, varför är det det? Jo, det är för att de är gulliga och snygga och sådär, men den har ju också det här enormt bra liksom spegla sig själv som en vanlig person i ögonen på en så här väldigt lyckad känd person. Alltså den är så extremt folklig i sitt tema. Men sen också att det ges otroligt mycket utrymme för publiken, alltså beskådaren av Notting Hill. Och det här var ju liksom på tiden, under den tiden då film gick på bio och tjänade in alla sina pengar där, så att man liksom var tvungen att skriva manus och regissera efter publiken i en biosalong. Mm. Vi märker att det är liksom det finns luckor hela tiden för publiken att så här reagera. Antingen med skratt eller med så här, med kärlekskänslor eller med cringe. Men det är hela tiden med en så här publikaspekt. Att man ska så här...
Jaha, intressant.
Det finns liksom luckor som där publiken ska asgarva. Och så finns det luckor där publiken ska så här... Mm. Och så liksom är det lite några sekunders tystnad. Så att dagens publik som liksom bara ser The Bear på tv och sådär. De skulle nog uppleva det här väldigt, väldigt långsamt. För att det liksom är massa utrymme hela tiden.
Mm. Ja.
Jag tänkte på det här nyligen när jag såg den här nya Rings of Power. Som alltså är en Sagan om ringen spin-off. Väldigt... Mm. Aktuellt för mig då. Men det är Amazon Prime som har liksom köpt avsnitt för... Ja, det är en förhistoria till Sagan om ringen helt enkelt. Men där de liksom har budgeterat 50 avsnitt a en timme att pågå i 5 år. Så att det är en så här... Och jag tror de har lagt in så här 500 miljoner per avsnitt i budget. Alltså svenska kronor. Så det är en så här idiotisk... grej. Men det som är märkbart där är att jag tycker så här, dialogen är väldigt, väldigt bra. Alltså den är bra skriven. Men det är ju så mycket att så här man är så här, ja men bara get to the point liksom. För att de måste fylla på och fylla på. Och en nyckel till det har jag märkt är för att det inte finns någon publik liksom. Utan det är bara liksom så här fullt.
Ja, det är ingen fourth and back liksom, utan det är bara man bara maler på, utan det finns ingen spons.
Ja, för det, man får inte andas ut liksom. Och det enda gången som jag märker att det finns så här riktig humor som ska få en och, liksom, som lämnar lite plats för att man ska skratta, det är när de refererar ett skämt från de gamla filmerna.
Mm-hmm.
Alltså att det är så här, det är enda...
Det blinkningen ingen till publiken.
Ja, precis, ja, men det är en blinkning till publiken, men det är ändå inte... Det går ändå så fort för att de vet att det här kommer aldrig visas i en biosalong. Så vi kan liksom inte förlita oss på att hur så här publiken känner.
Mm.
För det var ju liksom en grej med biofilm. Att man visste ju inte om en film var en hit eller inte förrän man hade visat den inför en publik.
Nej, jag sov ju första och andra Sagan om ringen. Sov jag ju hela.
Ja, de gamla filmerna.
I bio, alltså. Det var,
ja.
Sen så såg jag aldrig den tredje, för jag tänkte att det var inte värt 200 spänn för att
sova. Nej, det var väl ungefär samma. Ja, men de är ju så långa också. Men jag kände att det är verkligen en så här, en gammal konstart som är liksom försvunnen. För att man ska aldrig ges liksom tid för eftertanke nu för tiden. Utan det ska bara så här spida på med info hela tiden så man inte pausar eller somnar eller byter kanal. Mm.
Jag håller på att läsa en bok som jag tyckte var väldigt kul och levande som heter Väga blond av en tjej som heter Anna Dorn som är en amerikansk författare i min ålder typ. Och jag plockade upp den.
Vad sa du? Vägra blond?
Vägabond.
Vägabond, okej.
Och som alltså är vagabond, fast vägabond. Som hårfärgen. Och nice. Jag plockade upp den på Skylight Books som är en av mina favoritbokaffärer här i Los Angeles. Och jag har varit där många gånger och köpt böcker. Bland annat köpte jag Slave Play där för några år sedan som är en av de mest hypade pjäserna på senare år i USA som handlar om typ nästan så här BDSM-relation mellan kärleksrelationer mellan
kontakter.
Ja. Nej, kärleksrelationer mellan mixade par, alltså som är svarta och vita. Mm-hmm. Och så utforskar de liksom så här spelet mellan dem, maktspelet genom att så här, live som slavägare och plantageägare och han som styr det. Ja, det är väldigt intens.
Vilken fine line.
Ja, det är väldigt så. Det är väldigt, jag har inte blivit så liksom, påverkad av någon pjäs på väldigt länge som jag läser den. Och det delar jag med väldigt många amerikaner. Mm. För att Jeremy, heter han, Jeremy Lewis heter han som skrivit den. Han är ung, han har gått på Yale, alltså universitetet, skrivit pjäser. Och han fick jättemycket uppmärksamhet för den här pjäsen. Och den hade visats i New York och Los Angeles. Och bland annat har den visats inför helt publik som är helt bara svarta. Alltså som har så här, alltså en, vad heter det? Inte segregerade fel ord, men vad heter det? Separatistisk publik. Och det, jag läste artiklar om det här, typ hur det var väldigt annorlunda att se den i en separatistisk grupp eller i en mixad grupp. För den typiska pjäspubliken är ju ganska vit och förmögen och sådär. Så att det är väldigt olika respons på pjäsen. Skitsamma, det var en liten parentes. Men idag köpte jag den här boken, eller häromdagen köpte jag den här boken då, Vagabond. Och jag skulle egentligen, jag har väldigt mycket att läsa, för jag är ju med i den här kulturrådet-grejen. Så jag har jättemånga böcker jag måste läsa till vårt möte om 2 veckor. Men ändå kunde jag inte hålla mig. Så jag köpte den här och kunde inte sluta läsa den. Det är jättekul att läsa. Och det känns som att jag är verkligen målgruppen på det här. Och det tycker jag är så kul i USA. Jag vet inte om jag kan rekommendera den för hela podden. Så jag tror verkligen inte den är för alla. Den är för mig, känner jag. Men det handlar om en tjej i 30-årsåldern som jobbar som advokat och bestämmer sig för att satsa på sin rapkarriär. Och tänker typ Krayshawn, för jag som minns henne. Som var sån här ung vit rappare för 10 år sedan. Och den är liksom, driver väldigt mycket med henne. Det är väldigt, en väldigt humoristisk bok. Den är väldigt rolig att läsa. Och den är väldigt mycket så här, skojar om nutiden och samtiden. Och på ett sätt som jag känner, eller jag kan relatera mycket till referenserna. Men jag tror inte att alla kanske förstår referenserna på samma sätt. För det är specialintressen som jag har, om man säger så. Men det jag tänkte på när jag läser den är just att den känns så himla kul och spännande och fräsch och liksom aktuell. Och det är någonting som jag så sällan upplever i svensk litteratur. Och det är ju inte för att folk är dåliga på att skriva i Sverige eller för att det är dåligt litteratur i Sverige. Tvärtom, jag tycker det är jättemycket bra litteratur som ges ut på Sverige. Det finns bara 9-10 miljoner svenskar som pratar svenska. Så det är klart att det är så liten publik. Så jag tänker på hur få människor där, så finns det ju jättemycket bra litteratur i Sverige. Tack vare typ Kulturrådet och Författarfonden och sådär. Det finns mycket pengar att söka jämfört med andra länder. För fin kultur så att säga. Men så det är inte det, det är ingenting illa mot någon personligen, men det är ju bara det faktum att vi är bara 10 miljoner. I USA, skriver du en bok på engelska så kan du nå liksom 300 miljoner. Det är klart att man kan vara lite mer nischad. Och det är just det jag tänkte på att läsa den här boken, att den här var så nischad och passade mig jättebra. Jag tror inte det är jättemånga som kan uppskatta den på samma sätt som jag uppskattar den. Men tillräckligt många för att det ska funka på engelska. I Sverige kanske det har varit så här 100 personer. En väldigt intern affär. liksom. Så det tycker jag är så kul när jag går in i amerikanska bokaffärer och köper böcker. För det finns alltid grejer som jag bara, wow, det här är så intressant för mig, det här är så intressant. Och det känner jag inte lika ofta i Sverige. Och det är ju inte, som sagt, illa ment mot någon. Det är bara, det går ju inte att jämföra. Jag minns att jag var på ett galleri i Stockholm för några år sedan och pratade med galleristen där. Och hon bara, ah, men jag bara, det känns inte så kul att skriva artiklar längre. För det känns inte som att jag riktigt utvecklas eller nå de människorna jag vill och så här. Och hon bara, ja men jag skulle önska att det fanns en ännu bättre tidning i Sverige, typ som så här New York Times. Jag bara, jo, New York Times når ju liksom 300 miljoner. Sverige, det är lite svårt att ha den typen av kvalitet och höjd. Alltså, det är ju bra det som ges ut, men det är ju mindre publik liksom.
Ja, och de har ju inte bara den amerikanska marknaden, de har ju hela den europeiska marknaden också.
Ja, alltså
vi, finns det en tidning som svenska läser så är det väl New York Times till exempel. Eller amerikansk litteratur. Så att det är ju, de har ju den språkliga fördelen.
Hela världen liksom. Och då blir det väldigt svårt. Ja. Så när det kommer så här svenska hits som slår igenom antingen med musik eller typ som tv-serier som Snabba Cash eller Kalifat var ju också stor på Netflix utomlands. Och, eller Young Royals har blivit jättestort till exempel tv-serien också utomlands. Då är det ju som, får man tänka att det är ju egentligen helt fantastiskt att tänka på hur litet Sverige är. Så det är snarare så man får se på det än att klanka ner på svensk kultur. Det är ju jättemycket bra svensk kultur. Men det blir väldigt påtagligt när jag går in i bokaffären. Jag bara, oh my god, mycket spännande. Och det här, oh wow, det här är precis vad jag är intresserad av. Oh, det här är så här, de skojar med astrologi. Ah, perfekt för mig. Det är liksom, det finns ju inte i Sverige. Så då blir, för mig då, vill jag komma till det, för mig då som författare själv så ger det alltid mig en extra boost. Alltså jag har ju bott här mycket och skrivit och varit kulturjournalist på frilansat och sådär. Det är ju det jag har gjort när jag bott i USA och frilansat för svenska tidningar. Och det ger mig alltid så mycket nya idéer och energi. Och det blir påtagligt nu när jag varit i Sverige ganska länge och kom hit. Alltså jag bara, wow, just det. Det finns så mycket spännande och litteratur kan vara spännande. Det kan vara fräscht, det kan kännas sexigt. Det kan kännas lustfyllt, inte bara mossigt och tvång. Så att det är bra ibland att komma ut lite och få den där boosten som jag hoppas kunna ta med mig hem nu igen.
Ja, gud ja. Gud, vilken bra idé.
Mm. För jag tänker ju alltid att det jag skriver har en amerikansk målgrupp. Nu har jag ju inte nått dit ännu. Jag har inte blivit så ännu, men jag tänker nog ändå att det är min målgrupp. Inte bara vad folk i Sverige ska tycka, utan jag tänker att vad ska folk tycka i världen när de läser min bok? Och jag förstår att det inte är så alla tänker. I alla fall inte litteraturvärlden i Sverige, tror jag inte att de flesta tänker så. De tänker snarare så här, man pratar med sin lokala publik. Men jag har nog en tanke om att jag pratar med en större publik, men jag har bara inte kommit dit. Så jag måste påminna mig själv att det finns människor där ute som vill lyssna.
Ja. Men det är jättespännande. Det är jag nyfiken på. För att jag är musik nu. Jag har börjat skriva det här året igen efter pandemin liksom. Och jag tycker att min musik blir ungefär som sån musik jag lyssnar på, det vill säga att den kommer från Storbritannien.
Just
det. Så jag håller på liksom prata med lite agenter och skickar musik dit och sådär, för att jag tänker att det är där den kommer lyssnas på om någonstans liksom. Men sen är det ironiskt för att jag tycker att så här, P3 till exempel älskar jag nu, för den spelar bara sån musik nästan. Så att det är så här, publiken finns här också, men det är ingen som riktigt gör sån musik.
Nej.
Ja, det är väldigt konstigt. Men hur tänker du där? Tänker du liksom skaffa en amerikansk agent? Eller hur funkar det?
Nej, alltså min roman,
när man vill göra så.
Fes som är nya på den, Att omfamna ett vattenfall heter den. Den har ju översatts till engelska halva boken. Och det gjorde den i samband med pandemin. Alltså den släpptes i Sverige, vilket var oktober 2020. Och det var en professionell översättare och allting sånt där. Och jag hade utlåtanden från Chris Krause, som är ett jättekänt namn i litteraturvärlden i USA. Och Saskia Fogel, som är en god vän till mig och översättare, var sugen på att översätta och skrev ett brev och rekommenderade den. Och jag hade andra namn i litteraturvärlden i USA som också endorsade den och så. Och sen skickade de ut den, min agent då, som nu har släppt mig, för de har bara behållit, de har blivit uppköpt av en annan större agentur och har behållit bara typ 100-åringen som hoppade ut i en fönster och försvann. Och har typ inga mellan författare bland annat. Så jag blev droppad av dem. Men då hade jag en agent. Och de skickade ut den till amerikanska förlag och det fanns jättemycket intresse. Och alla var så här, vad intressant, vad spännande, för att min bok handlar ju om June Mansfield, som är en känd person i USA som ingen annan har skrivit om. Så jag har ju en första bok som handlar om henne. Så att det var ändå så här, vi tänkte att det var en givet intresse, för att det ändå så här skriver om amerikansk litteraturhistoria lite grann. Liksom. Det kommer
en perspektiv. Ja.
Men ja, så var det ju väldigt dålig timing. Det var ju mitt i pandemin och det var ju Thanksgiving då och det var amerikanska valet och det var ganska mycket böcker som låg i så här backlog som inte hade kunnat ses ut på grund av pandemin, så folk hade väldigt mycket liggande och det var väldigt svårt att sälja böcker i allmänhet som jag förstod det. Och sen, ja, det blev inte helt enkelt. Jag vet inte vad det berodde på. Jag försöker intala mig att det var pandemin, men att det inte var mig det var fel på, men det blev ingenting helt enkelt, trots att det fanns mycket intresse från början. Så att jag blev väldigt besviken där, för jag hade ändå hoppats och trott att det skulle bli någonting.
Du hade jobbat för det.
Jag hade verkligen jobbat för det. Och jag har alltid tänkt att det var min målgrupp, alltså amerikansk eller engelsktalande publik, snarare än svensk. Jag tror att det också märks. Jag tänker att i Sverige folk kanske gillar min bok, men jag tror inte riktigt att den passar in. Den är ganska annorlunda, tror jag, än mycket andra som jag ser ut. Men i USA tror jag den passar mycket mer in i vad som är normalt, eller man ska säga. Jag har också, det har jag märkt från de som typ som Saskia som har läst den, som är amerikan och kan svensk. Hon är ju svensk, halvsvensk. Och hon fattar ju precis som men det här påminner om det här och det här och det här. Liksom olika författare som jag gillar i USA, eller engelsktalande världen. Men det är liksom ingen som har plockat upp de referenserna i Sverige. Jag tror att det är så här, vad är det här? Det här är lite annorlunda. Liksom, för jag läser nästan bara amerikansk litteratur och då blir det, man är med i en konversation, fast man inte är med i konversationen riktigt. Nu är jag här, träffar jag ju massa folk som jag känner. Jag har ju bott där flera år, liksom. Jag känner ju massa folk här. Och de bara, när får jag läsa din bok? Och finns den på Audible? Finns en ljudbok? Jag bara, nej, det finns inte på engelska. De bara, nej. Alltså, det är så frustrerande att det inte. Men jag har ju lite grann bara accepterat det där och släppt det. Och tänkt att när min nästa bok kommer så får det bli en ny chans helt enkelt. Och se vad som händer. Det får bli, det får bli vad som är meningen helt enkelt. Det kanske bara är bra. Liksom, att då får jag jobba i lugn och ro med nästa bok och så får vi se. Men som sagt, det är konstigt för man är liksom både med i en diskussion men ändå inte med på något sätt. Och det är lite speciell situation.
Ja, men det där kan ju liksom vara en så här repetition inför det släppet som kommer gå bra. Eller att du liksom har lärt dig alla mekanismerna. Nästan allting jag gör ser jag som liksom en bro till nästa grej jag gör.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Som att det är liksom en liten så här... inte CV-byggande, för det blir så torrt. Men liksom att det är ett nödvändigt steg.
Men det är också en slags mental övning, tänker jag. För att när det väl händer så är man liksom förberedd på ett annat sätt. Det är alltid lättare när man är lite mer... när det inte känns lika främmande någonting. Och jag läste en jätteintressant intervju med Rachel Cusk, författaren. Hon är kanadensisk men bor i England. Och nu har hon flyttat till Paris nyligen. Och det var i The Atlantic, tror jag. Det kom häromdagen. Hon släppte en ny bok, så det var i samband med det. Och hon har precis flyttat till Paris då, så det var om det. Och det är också min dröm att en dag ha en liten lägenhet i Paris. Så det var väldigt inspirerande att läsa. Men hon är ju i 50-årsåldern och har släppt typ 12 böcker. Och hon har ju fått sin framgång först... senare år, just för att det är det här lite speciella i USA, att man ska helst vara amerikan, liksom. Och det tar lite tid ibland för de att få upp ögonen för utlänningar, citattecken. Men hon är i alla fall blivit jättepopulär nu, och hennes böcker är jätteomtalade. Nu när jag var i Skylight så var det som de på flera ställen så här, på display, liksom, hennes böcker. Och det jag tycker är väldigt inspirerande med det där är att när hon väl blev känd, då hade hon ju så här 10 böcker. Så det var ju så här, okej, varsågod, här kommer min backlog. Istället för att man får den här, det är också jättefett såklart att bli hypad på sin debut. Men då finns det ju alltid, det finns ju väldigt många debutfattare som aldrig skriver nästa bok. Så vill man bli känd för ett författarskap, så är det egentligen ganska bra kanske att man får jobba lite i lugn och ro, i tystnad, innan det händer någonting. För då har man ganska mycket att visa upp. Ett författarskap att visa upp, inte bara en bok.
Ja.
Det kanske det är ju väldigt frustrerande, men det kanske egentligen är nästan bättre, för det är mycket coolare. Vad det som Richard Cusk bara, här kommer jag med mina 10 skitbra böcker. Alla bara, wow. Mm. Och då kan man ju också säga, oj, jag älskar hennes bok, jag måste kolla upp hennes andra böcker. Samtidigt som man väntar på nästa bok. Så det blir väl liksom flera saker samtidigt.
Ja, men det där kanske är en så här grej med nationalitet som jag har tänkt på också, att om jag lyssnar på ett svenskt band så tycker jag det är mycket mer spännande att ta vid när de är liksom debutanter. Eller att jag hör om så här, det här är deras första hit, eller det här är deras så här, att de är unga och sprudlande, och att jag vill så här hänga med, de här kan jag hänga med i karriären och se hur det utvecklas och sådär. Medan om jag upptäcker liksom ett amerikanskt band, så spelar det ingen roll ifall det liksom har funnits i 30 år.
För du har distans till det.
Nu är första gången de spelar i Sverige.
Just det.
Liksom. Eller något sånt.
Ja, det är ju så coolt att när man översätter grejer, så får man ju vara debutant många gånger. Alltså, man får ju vara ny många gånger i olika länder och sådär. Kul, för när du sa det, det påminner mig en grej som hände idag. Jag har inte varit aktiv på Twitter på 10 år, alltså, sen jag var liksom verkligen tittade på Twitter. Jag har typ inte kollat regelbundet på Twitter på över 10 år. Men så fick jag ett infall nu, för att jag uppdaterade min hemsida, eller jag aktiverade min hemsida, för den har varit inaktiv väldigt länge, så jag satte igång den igen. Och då skulle jag kolla upp någonting på Twitter, och sen så jag scrollade bak liksom för att hitta rätt länk. Och då upptäckte jag en jättegammal tweet som jag hade skrivit 2015. Då hade jag twittrat till Adam Tensta, som jag känner då sedan länge. Och skrivit så här, oj, se upp, nu är du inte ensam, nu kommer Adam Wallsta. Och då skickade jag med en länk på Einar och Adam Wallsta. Och det här var 2015, så det här är alltså 7 år sedan. Och för er som då har lyssnat på podden, så har ni ju... Och jag har helt glömt bort det här. Alltså det här är bara... Det var en länk på typ 2 12-åriga grabbar som rappar på en idrottsplan. Och då hade jag träffat på de här på tunnelbanan. Och jag vet inte om det var Adam eller om det var Einar. En av dem var det i alla fall. Mm. Träffade jag på Gröna linjen då. Då bodde jag i Bagarmossan. Och hade hört dem rappa och sitta freestyla på tunnelbanan. Och sagt till dem så bara, shit vad grymma ni är. Typ, kan man hitta era musik någonstans? För jag minns att jag hade den här konversationen. Men jag minns inte vem av dem det var. Och då sa de, vi heter så här då. Jag tror det var Adam Wallsta. Och nu är det ju det här att jag har ju glömt bort det här. Det här är ju klassiskt mig att jag glömmer bort det här. Och nu har jag ju i podden i ett år babblat om Adam i Wallsta. Alltså jag har ju pratat, jag vet inte hur många gånger i podden pratat om Wallsta i Märsta. Och då är det ju alltså samma person som jag då upptäckte, inte att jag upptäckte honom, men att jag själv upptäckte honom för min egen del för 7 år sedan när han var barn. Och så har jag nu då helt klart bort, och nu har jag lyssnat jättemycket på Adam, som nu heter då A-D-A-A-M, som då rappar med WC Barre, som jag har snackat om i podden jättemycket. Så att jag har liksom helt glömt bort att jag träffade honom när han var barn, och nu har jag
på en tunnelbana,
och nu är jag jättetokig i deras musik. Så att jag tycker de är jättebra och roliga. Och apropå det här med att upptäcka när någon är ung. Tyckte jag det var så himla kul sammanträffande. Jag bara, men gud. Jag hade hört dem förut. Jag hade bara helt glömt bort det. Men jag minns att jag bara, fan vad grym man är. På kör. Typ. Ja, kul.
Ja, mysigt. Det hade inte alls förvånat mig om du hade sagt så här. Jag har börjat med Twitter igen för att min gamla kompis Elon har köpt det.
Vet du vad jag träffade? Faktiskt hans mamma.
Ja, det gjorde du.
Jo, men alltså jag var på en filmpremiär här i Los Angeles för kanske 2 år sedan. Och när jag fortfarande hade sidbena, så det måste ha varit mer än 2 år sedan. Men då, det var min kompis, en kompis till mig här som är lite så, har varit med i en reality show och sådär. Ja. Hon skulle bli inbjuden att gå på en filmpremiär. Och det var så här romance, du vet så här kärleks, vad heter det, såna sex kärleksbok, du vet så här romance böcker. Då hade en person startat ett filmbolag som skulle bara göra filmer av olika romance böcker. Och den här personen var Elon Musks syster. Så att hon hade fått kontakt med henne på något sätt då, så hon känner mycket folk, den här, min kompis då. Så jag fick följa med som hennes liksom plus en, så vi kom på den här lilla premiären. Det var ganska litet. Det var mest en intern affär. Och babbla. Och då pratade jag med en dam. Då var det ju Elon Musks mamma som var där. Väldigt elegant kvinna. Kort blont, kort vitt hår. Så här, hon var modell tidigare. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men vi stod och babblade ganska länge. Alltså. Men det var ju då Elon Musks mamma. Så det är min närmsta relation till Elon Musk. Jag har inte träffat honom vad jag vet.
Ja.
Ja. Ännu en dag i Idas liv.
Ja, men annars är det ju så här, på senaste tid så har jag tänkt mycket på hur så här saker måste bli en meme för att existera. Att det är liksom dagens så här, vad säger man, berättigande, existensberättigande. Att är du inte en meme så existerar du inte. Apropå Elon Musk, så det är så surrealistiskt att liksom följa världsnyheter när så här Elon Musk och ryska, vad heter han, ex-presidenten eller vad han är, Medvedev, alltså han som är liksom andra hand till Putin, de så här twittrar till varann liksom i en öppen så här bara, by the way, hur går det med Starlink? Jag hörde att en satellit har blivit nedskjuten, blink blink, bara, see you on, alltså att de är så här, lite grabbiga, gnabbiga om saker som är liksom världsläge och så vidare.
Men gud.
Men det har ju också varit samma sak i Sverige. Jag vet inte om du hade hunnit åka då när det blev en nyhet att så här, det nya blå styret i Norrtälje hade ökat sina löner med 27 000 i månaden.
Jo, det är så jag. Och det finns ju internet här också, så jag hade...
Ja. Nej, jag vet inte om du bryr dig om små svenska nyheter.
Jag slutar bry mig när jag lämnar flygplatsen.
Hade jag gjort. Men då var det liksom ett fantastiskt klipp på när en SVT-reporter frågar så här, men hade inte de här pengarna kunnat gå till så här lågavlönade invånare istället? Och så är det då en liksom 26 sekunders lång paus. För att den här mannen svarar liksom inte. Utan han bara står sammanbiten och man tror att liksom Man har tappat teckningen för att bilden står helt still. Och sen till slut säger han då, det handlar ju om att prioritera. Så här. Och det har ju blivit liksom en extrem viral hit. Liksom, den här bilden på honom. Och så skriver man så här, ja, när min fru frågar om jag har tagit de sista chipsen. Eller liksom, du vet hur meme funkar. Jag behöver inte förklara det. Men alltså den här bilden har ju långsamt liksom övertagit själva liksom nyhetsvärdet av den här händelsen. Så att till slut så vet ju inte folk vad den så här syftar på längre. Utan det liksom, nyheten blev en meme och memen får ett liv i sig. Så att den är bara ett så här verktyg för det här skämtet. Att kunna lägga upp ett skämt liksom. Och jag tror jag har sett det om så här ganska många världsnyheter som blir reducerade till memes. Så här, om det är liksom att Kanye West har flippat eller någonting händer i Kina eller något sånt där. Den här grejen när ex-presidenten i Kina blir bortförd för öppen ridå. Om du såg den grejen. Men till slut så blir det bara liksom en till meme. Att fast det är en så här stor, enorm politisk världshändelse så blir det bara liksom, till slut blir det bara en bild och så går man vidare med att liksom skämta om den. Och jag tror att det är en så här, att det har blivit någon slags konstig självterapi för oss att så här ta in nyheter. För att man kan liksom, det kan hända så mycket skit att man liksom inte orkar ta in det. Och då måste man liksom göra om det till ett skämt. Och sen så tar man bara in själva skämtet. Och så glömmer man bort vad liksom eländet är med ursprunget.
Ja, fast det är inte säkert att man glömmer ursprunget. Men jag håller med om att det definitivt är en copingmekanism. Alltså, om man tänker så här. Men om man backar bandet lite grann till stenåldern.
Ja.
Om vi tänker så här. Människans uppkomst från neandertalarna. Då hade man kanske 12 personer i sin lilla tribe att förhålla sig till. Och så kanske man hade så här, kanske typ så här, neighboring tribes som man såg någon gång ibland. Mm. Och kanske träffade på och handlade lite med, som bodde en bit bort, men några dagars vandring bort. Det var ungefär det man hade koll på. Så var det kanske några buffalos eller djur i närheten som man skulle då förhålla sig till. Och sen lite så här, kanske flytta på sig när det blir kallt. Det var ungefär det man behövde hålla koll på. Nu förväntas jag ha koll på så här, klimatförändringar, kriget i Ryssland, Irans feministiska revolution. Alltså, jag har inte kapacitet. Alltså, det går inte. Jag tror att vi är fortfarande exakt samma hjärna som stenålders människan. Men nu förväntas vi liksom engagera oss i hela världens geopolitiska problematik liksom, och konflikter. Ja. Och det är klart att som vanlig person, det är ju därför man har politiker, för att man tänker att de ska fixa problemen. Man förväntas ju själv vara ansvarig för allting och förhålla sig till allting. Och det är ju extremt. Det är inte konstigt att folk mår piss och typ blir helt överväldigade, för att det är ju omöjligt att förhålla sig till allt det här.
Ja, nej, men för att jag vet ju liksom inte, jag vet inte ens ifall jag tycker det är dåligt att de fick högre lön. Alltså i teorin så har jag liksom, jag kan inte ta ställning till det för att jag är så liksom engagerad i den här memen. Alltså memen har tagit över själva nyhetsvärdet. Så huruvida det är liksom rätt eller fel att det har ingen någonsin gått in på. Alltså det ges ingen analys, utan analysen tillfäller att det blir liksom en rolig meme.
Mm.
Till exempel var det någonting igår, någon som liksom lyfte att i Stockholms kommunen Nacka så höjde så här ordföranden där i det nya styret MKDCL höjde så här årsarvodet med 81% liksom.
Men alltså, men det är så äckligt.
Ja, men det är också så här, det är ingen nyhet för det blev ingen meme. Så att den har inte folk någon koll på, för att den har liksom ingen. Så här. Och sen samtidigt så tror jag inte att så här, jag tror också att det är en så pass stark strategi att liksom den här memen blev stor, för att han behöver ju aldrig ställa upp på en intervju någon mer, för att alla fattar att så här, nej, han kan ju inte vara med igen nu när han har blivit så här förnedrad med den här mimen. Så att det är nästan att man kan så här mörka ens egna liksom jobbiga beslut med att så här, men vi skickar ut en meme så får den liksom, folk kommer att attacha till den istället.
Det är intressant att ta upp det här, för att jag tänkte gå in på Augustpris-nomineringarna lite grann. Och två böcker som, jag kommer att hold that thought, för jag kommer till det. Men bland annat så var det ju Ia Genbergs bok Detaljerna, som jag pratade med på den tidigare, förra sommaren pratade om den. Mm. Och nominerad till Augustpriset i skönlitteratur, och även då Iman Mohammeds diktsamling som minnen av infraröd, som jag tipsade om i förra stället. Så det var ju kul timing att vi släppte oss inte på samma morgon, och sen på eftermiddagen så kom beskedet att hon var Augustpris-nominerad.
Ja.
Så det var väldigt aktuellt. Och en annan person som är nominerad till Augustpriset är ju Johannes Anjuru med sin nya bok som heter typ Excels. Jag kan knappt uttala det. Det är titeln är ett område i av en plats i Belgien.
Ah.
Och eller vänta nu, säger jag rätt nu? Belgien, Nederländerna. Jag har pula. I alla fall, jag har läst boken. Jag blev lite osäker nu. Och den handlar ju väldigt mycket om att det är en väldigt speciell bok, för den är väldigt annorlunda för någonting annat jag har läst. Det är väldigt coolt, tycker jag, att den är så pass annorlunda, för den skapar nästan som en sci-fi-känsla fast ändå väldigt samtida. Och handlar liksom om så här problem i förorten och utmaningar och sånt. Men det är ändå så här, alla hänger på bibliotek. Det finns en så här magisk realism till det hela. Och en intressant aspekt då, för att det som kretsar, huvudpersonen som boken kretsar kring heter Rut. Och hon jobbar på ett företag som gör ungefär det du beskriver. Alltså hitta på fejkade nyheter eller verkligheter för att liksom få fram olika beslut. Skapar den så här en helt... skapar så här, för att det är ett exempel, hitta på fiktiva människor som skapar så en backstory till, och finns massa, och skapar hemsida till som känns väldigt trovärdig. Så att den då ska uttala sig med någonting, så skapar det liksom, alla går på den här bollen och det blir viralt och de tjafsar om det här som den har sagt, och påverkar opinionen då. Blev det logiskt nu när jag förklarade? Alltså man skapar fejkade virala nyheter eller fejkade memes i princip. Så det är exakt det boken handlar om, att man kan... Folk är så snabba att haka på så här, identitetspolitiska bomber. Att man kan liksom hitta på dem där. Typ, nu kommer det en person som är kränkt över det här, fast det egentligen inte finns på riktigt.
Ja.
Och så får man fram då ett annat beslut. Så det är inte helt osannolikt det du säger. Det kanske redan finns, den här fejkade meme.
Ja, för den gör ju också att, och det tyckte jag var så tydligt i valet, att alltså under valet ville jag bara skriva på Twitter hela tiden. Om det finns ett politiskt budskap som du inte håller med om, dela inte det då. För att det är liksom...
Ja, exakt. Ja,
hela den här grejen, vad är PR? Jo, PR är att du ska få ett budskap att delas så många gånger som möjligt. Så många som möjligt ska se det. Det var ju tydligt med liksom, Sverigedemokraterna hade det här återvandringståget, som var en förfärlig tweet som liksom delades alltså hundratusentals gånger kanske, den bilden, så att du och jag såg det, om du vet vilka jag pratar
om. Gratis reklam liksom för dem.
Ja, precis. Och att man vill bara säga det, att så här, det här, den här liksom, att vi tycker den är förfärlig, det kommer inte liksom ge SD färre röster, utan det här är bara till för att deras nuvarande sympatisörer ska känna sig stärkta liksom. Och de känner sig stärkta.
Och ser lite hö-hö-skratt liksom.
Ja, och det får de bara om vi delar det vidare. Så att det, jag tyckte liksom, jag som är vänster var extremt besviken på vänstern för att man bara delade motståndarens åsikter hela
tiden. Man gick på den lätte.
Ja, medans man, ja. Och det var samma sak, för att dra lite fler memes som jag har tänkt på sistone, så fanns det ju en gång en premiärminister i England som hette Truss. Vad hette hon? Truss. Kommer du ihåg henne?
Elizabeth
Truss. Ja, hon satt väl i 6 veckor eller någonting. Och det var ju liksom, hela hennes avgång berättades ju typ 5 minuter. Och sen var hela Twitter igång med vad så här katten som bor på number 10 Downing Street håller på med. Alltså den har blivit en så här meme-sensation. det bor en katt där som bor där.
Det har jag missat. Oavsett... Kolla, därför jag tänker på Twitter, för jag slipper veta de här sakerna.
Den bor där oavsett vem som är liksom premiärminister. Aha. Och den syns ofta, den spankulerar omkring i rabatterna framför det här podiet där de har alla liksom tal till nationen och sådär. Så går den här katten. Mm. Så att det skojas om att den är den som har den liksom egentliga makten över vad som pågår där. Så den har ett eget Twitterkonto och är liksom många stora nyheter liksom berättas genom den här katten.
Mm-hmm.
Och på samma sätt så var det i början när hon tillträdde så skapades ett konto med ett salladshuvud som mm-hmm. bara fotades varje dag på ett så här väldigt banalt bord liksom, och kontot hette eller hade så här undertexten var "Will this lettuce survive Elizabeth Truss?" Alltså hennes regeringstid. Alltså kommer sallads... Jag sluddrar lite, men jag är två champagne in. Men liksom, kommer det här salladshuvudet överleva hennes regeringstid?
Mm.
Och sen när hon avsattes då 6 veckor in så började det blinka diskoljus kring det här salladshuvudet. För då hade det liksom överlevt.
Det hade vunnit.
Ja, och det blir liksom större, det får större plats i på Twitter och i ens liksom visuella utrymme än vad själva hon får. Alltså henne har jag knappt sett någonting av.
Nej, men det är inte exakt det vi pratade om tidigare med så här Disney-filmer och sånt. Att vi för att kunna ta in de här extremt överväldigande sakerna som pågår i hela världen och förväntas ta in hela världens nyheter och bryr sig inte om den här frågan, är man en svikare, om man inte twittrar om det här eller om man inte skriver om det här så är man en svikare liksom. Alla måste skriva, alltså, man ska bry sig om allting hela tiden, och det är klart att det är överväldigande för folk, och då behöver man ta reda på en ganska enkel nivå för att orka, och då blir det ju typ så här Lejonkungen, alltså ja. Man har tillbaka till arketyperna som vi har haft i alla sagor och sådär, man har den goda, man har den onda, man har djuren som hjälpare och då salladshuvudet, katten, alltså det är så man nästan att göra för att orka hantera de här extremt överväldigande, komplexa nyheterna. Då får man ta ner på ett väldigt basic nivå. Så jag tänker att det är en väldigt, återigen en coping-mekanism för att hantera så här absurditeten och komplexiteten i samhället.
Ja. Men, och det här var ju också något som Medvedev återigen plockade upp, twittrade till Elon Musk.
Oj.
Han skrev "Bye bye, Truss, congrats to lettuce." Och Elon Musk skrev "Pretty good troll."
Shit, vad...
Så att de är liksom... det går runt och det går runt och det går runt.
Men innan vi rundar av idag vill jag också passa på att tipsa om en annan bok. Sara Villius nya bok Paradis, som jag faktiskt har varit med på ett litet hörn och läst en tidigare version och kommit med lite tankar. Så det ska bli kul att läsa slutversionen nu. En liten nätbok som är, kan man säga tror jag, tredje delen i hennes trilogi om en kvinnas kvinna som upplever olika saker helt enkelt. Jag vet inte hur mycket man kan gå in på vad det är för kvinna och sådär, men jag tycker den är väldigt fin, och vi har publicerat första delen i serien, ett utdrag den i min litteraturtidskrift som jag hade tidigare, Konst Literary Preview. Vi publicerade den för kanske 8-9 år sedan, och det var väl det första eller andra boken i serien, och nu då kommer den tredje tror jag, om jag minns rätt. Och jag tyckte den var jättefin när jag läste den. Jag har inte läst slutversionen, men jag var på hennes releasefest nu för några veckor sedan. Eller releasefest, det var releaseuppläsning på Söderbokhandeln.
Ah.
Och det lät väldigt fint och bra. Och sen vill jag tipsa om. Finns ute nu. Har du något sista tips?
Jag är väldigt sugen på andra säsongen av White Lotus. Som har...
just det, du gillade ju den. Jag kollade faktiskt aldrig klart första säsongen. Jag fastnade inte riktigt i den.
Nej, men den har premiär nu under måndagskvällen på HBO Max i Sverige. Den skulle jag plocka.
Åh gud, apropå tv. Jag måste ju tipsa, alltså nu kanske det är sist på bollen, men jag har äntligen kollat på Ring min agent. Den här franska serien som blev väldigt populär under pandemin. Den är inte ny, den kommer. Jag har äntligen börjat kolla på den. Den finns på Netflix. Och den är otroligt bra. Alltså jag kollade på den. Hela flygplanet kollade jag. Jag laddade hem och kollade på flyget. Man kan ju ladda hem från Netflix till mobilen. Så jag kollade på typ 5 timmar av det. Och... helt fantastiskt bra. Jag får prata mer om det en annan gång. Men kolla på Ring min agent om du inte sett den. Jättebra. Fransk serie om en filmskådespelaragentur och jättebra skådespelare. Och så är det kända franska skådespelare som har liksom cameos där de spelar sig själva, som är uppskruvade version av sig själva. I varje avsnitt är det liksom en känd skådespelare som spelar en uppskruvad version av sig själv, som då är klient till de här agenterna.
Visst är det lite, den är lite där i Notting Hilland och flörtar. För den handlar ju om...
Det är ju en fransk...
Ja, men den handlar om att det finns en så här... Det är en skådis med som är så extremt liksom...
Jo, visst. Så känd...
Ja, i en sfär över oss vanliga människor, liksom. Så det, det är den tiden... Det, apropå Julia Roberts så läste jag just att hon har premiär för någon ny romcom med George Clooney. Och att de är så här...
Oj.
De är officiellt liksom... De har så här plateauat i sitt kändiskap. De har inte haft en hit på 8-10 år, utan de är liksom mer kända för att vara kända. Så att de kan liksom inte... Det var så intressant, för att det, jag tror jag läste på Aftonbladet, de kan liksom inte bära en film riktigt själva, för att de är inte filmstjärnor längre. Utan de så här jobbar med... De jobbar med att spela in film, men så här marknadsföring... Ah, det är jättekomplicerat.
De spelar sig själva typ på något sätt. De blir sig själva.
Ja, men exakt. Att de, och de är liksom mer på premiären som kändisar än som huvudrollerna. Att de liksom... De är så här influencers för en film som de råkar spela huvudrollen
i. Ja, så det blir svårt att köpa illusionen och gå in i illusionen av en film när man är så medveten om vilka de är. Man kan liksom inte riktigt se dem som... bortom George Clooney. Alltså man ser George Clooney.
Till exempel så gör de en sån här grej att de går på röda mattan tillsammans med stora influencers. Alltså influencers som är mycket större än vad de är i liksom marknadsföringsvärlden. Så att det är liksom, det har lite gått om dem.
Ja, intressant.
Ja.
Ja, vi får prata mer om det här nästa vecka. Jag ska ut nu och träffa lite kompisar här i solen.
Ja, gud vad roligt.
Och du får åka hem från Gotland. Du har ju gått lite hela veckan, ja.
Ja,
okej. Men då vi hörs. Ni som, tack alla som lyssnar. Tack för att ni tipsade era kompisar och lyssnar på oss. Vi blir jätteglada.
Tusen tack. Ha det så bra.
Au revoir.
Hej då.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.